Dagens bibeltext hämtar vi ifrån Matteus kapitel 18. Du kommer få den där uppe på skärmen. Det kanske blir lite smått där uppe. Jag provade innan gudstjänsten och såg att det var lite smått, men jag hann inte ändra det. Men du som har en bibel med dig, slå gärna upp det själv. Matteus 18, från vers 15. Vi ska läsa fram till vers 35. Och den här texten kom till mig för precis en vecka sedan när jag höll på att förbereda mig för förra gudstjänsten. Jag var här uppe, så kom den här till mig. Och den har jag inte släppt taget om under veckan, för jag tror att det är en hälsning till församlingen i det vi står i just nu. Vi läser Matteus 18, vers 15-35 i vår Herre Jesu namn. Och då vill jag bara påpeka att jag har flikat in en liten sak i hakparentes där uppe, nämligen att det finns två olika versioner av första versen. Det är två ord som är borttagna ur våran bibel, men som finns i den engelska bibeln till exempel. Och jag ska förklara sen lite mer vad det är frågan om. Men jag läser det som står. Om din broder har begått en synd eller en synd mot dig, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, tar du med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Amen, säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Till att två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att hans och hans hustru, barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom, ville strypa honom och sade: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare följde ner och bad honom: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. Och när hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmar mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Vi ber tillsammans. Fader i Jesu namn, tack för ditt ord som är levande och verksamt. Tack Herre för vad du har gett oss av nåd redan i den här gudstjänsten. Med vår nåd, vår bön Herre, att du ska ge oss nåd. Att tränga in i ditt ord Herre. Du känner mig, mina fel och brister. Du känner mina åhörare. Du känner allt, du vet allt Herre. Och jag ber dig att du gör det levande som idag behöver komma våra själar till hjälp, Herre. Du vet, vi är svaga människor, vi är bräckliga.
Vi behöver ditt ord. Vi behöver sitta som Maria och lyssna till ditt ord, Jesus. För att få liv för våra inre själar. Och därför ber jag dig, Herre, att du verkar idag genom vad du har. Låt ditt människor skriva ner i Guds ord, Herre. Jesus Kristus, Guds son. Herre, ta hand om oss idag. Hjälp oss och led oss. Och vi ber om ett andligt genombrott i din församling och i den här bygden. Jesus Kristus, Guds son. Tack för ett andens verk i Kiladalen. Från Stadsjö ända upp i Nyköping. Vi ber om det i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Som vanligt, höll jag på att säga, så har jag tre punkter som jag vill dela med dig. Om vi byter blad på den där så har jag en liten rubrik som jag vill dela också. Och det handlar om förlåtelsens kraft. Det första jag ska börja säga, det handlar om att Jesus ger oss här praktiska anvisningar, första punkten. Det är inte det viktigaste jag har att säga, men jag ville ta med det. För Jesus visar oss faktiskt här någonting som vi inte tänker på. Att när vi kommer i konflikt med varandra, eller någon av våra bröder och systrar i Herren försyndar sig på något sätt, antingen enskilt mot någon annan, eller gör någonting som Bibeln betecknar som allvarlig synd och som man inte kan låta passera hur som helst. Jesus visar oss här hur vi ska hantera det. Och det första handlar ju om, det beror lite grann på vilken översättning man läser, men det första är att när det handlar om offentlig synd som sker i församlingen. Om jag förskingrar församlingens pengar, hur ska ni hantera det? Eller, Gud giva att det aldrig inträffar, men sånt händer ibland. Otrohetsaffärer mitt i församlingens krets. Hur hanterar man en sån sak? Eller vad det nu kan vara för någonting. Villfarelse eller något sånt där. Hur gör vi? Och då säger Jesus här. Om din broder har begått en synd mot dig, eller han har fallit i synd på något annat sätt, gå till honom först. Och bara det här är revolutionerande. För vad gör vi när vi ser någon göra något dumt? Vi går till någon annan och berättar det. Jag skojar inte. Det är ju så vi gör, eller hur? Såg du vad han gjorde där, eller vad hon gjorde där? Men Jesus säger här, när du ser något sånt här hända, gå först och tala med vederbörande enskilt. Oavsett om det gäller dig själv, eller om det är så att den här personen har försyndat sig på något annat sätt. Det är alltid första steget. Och om detta inte lyckas, ta med dig någon mer. Och så citerar Jesus Gamla testamentet. Det var väldigt viktigt när man avgjorde rättstvister på den tiden. Två eller tre vittnen. Man kunde aldrig döma någon på ett vittnesmål bara. Då tar man med sig någon annan. Det är steg nummer två. Är det så att det heller inte tar skruv, då gör man församlingssak av det. Då går man till församlingen och berättar, det här har hänt. Vi har försökt hantera det. Vederbörande har inte lyssnat eller vill nå inte fram. Vad ska vi göra? Och så får församlingen ta upp det. Församlingens ledarskap får hantera det. Och Jesus menar, och det här är revolutionerande för oss, vi tänker inte så, men Jesus menar att om person i fråga vägrar omvända sig, bekänna, ta emot förlåtelse, menar Jesus att vederbörande ska avskiljas från gemenskapen. Det sägs här. Detta är nödvändigt för att synden inte ska sprida sig. Paulus varnar i första Korinthierbrevet 5 att lite surdeg syrar hela degen. Det finns, alltså vi är svaga människor, men det finns saker som inte kan lämnas utan åtgärd i församlingen. Låt mig ta ett exempel för att jag ska förstå. I församlingen, en församling som vi tillhörde, där det fanns ett ganska stort missbruksarbete, så alltså vi arbetade mot missbruk naturligtvis. Vi hjälper dem inom ramen för LP. Så visade det sig, och det har pågått och varit känt i flera år, att en av församlingsmedlemmar bedrev en låneverksamhet. Lånade ut pengar till missbrukarna, finansierade deras missbruk och krävde sedan tillbaka detta med ockerränta. Och när han inte fick sina pengar skickade han sin halvkriminelle son att pressa ut pengar. Det var en församlingsmedlem som gjorde detta alltså. En person som på det sättet förstörde människors liv. Det fördes flera samtal kring detta. Vederbörande brydde sig inte om det. Till slut fanns det bara en enda sak. Ställa den utanför gemenskapen. Absolut nödvändigt. En tydlig markering. Om vi är frälsta, vi kan inte handla på det här sättet. Det var ingen som ville kasta ut honom. Men han vägrade att ändra sitt beteende. Han ville fortsätta och hjälpa dessa missbrukare att förstöra sina liv. Sånt får inte förekomma i Guds församling. Då förstår ni vad jag är ute efter här. Och det här är något som vi kallar för församlingstukt med ett gammalt ord. Det talar vi aldrig om det inte handlar om att kritisera att man gick för långt i det här avseendet förr i tiden. Det kanske man gjorde. Men detta är en biblisk företeelse. Guds församling ska hållas ren. När något händer som går emot Guds ord och det inte reds upp utan ligger kvar, då skadar det församlingen. Och det måste hanteras. Absolut med vislighet och kärlek och allt det där. Det behöver vi be Gud om att vi får nåd att göra. Men synden är livsfarlig. Den slår sönder människorelationer och församlingar. Därför måste vi vara vaksamma. Varför skulle Jesus aldrig annars säga det här? Om du ser att någonting händer, om din broder har begått en synd mot dig eller mot någon annan, gör då så här. Hantera det så här. Vad är syftet? Det är att rädda denna naturligtvis. Att vinna sin broder. Om han lyssnar på det har du vunnit din broder. Jakob säger i slutet av sitt brev. Jag hade inte tänkt citera det, men jag ska säga det. För det visar ju vad det här handlar om egentligen. Jakob brev kapitel 5. Vers 19. Mina bröder, om någon av er kommer bort från sanningen. Och någon för honom tillbaka. Det är ju det här som är syftet, va? Så ska den veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyller många synder. Det handlar om att rädda människor. Därför måste sånt som händer som ett brott mot Guds vilja hanteras i församling. Väldigt viktigt. Men det handlar också om när någonting händer mellan enskilda. Vi ryker ihop av någon anledning. Eller någon begår en synd mot någon annan enskild. Och det är det som Petrus frågar om här, va? Han frågar, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. 7 gånger tyckte Petrus för mycket. Och då säger Jesus, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. I min farfars gamla bibel, det hade farfar räknat ut vad 70 gånger 7 var. Sen hade han skrivit i marginalen 490. Men jag tror inte att det är det som är poängen. Det här är något djupare. Ja. Jesus använder det här i judisk talsymbolik. Alltså han menar det är något obegränsat. Det är någonting som är mycket större än vad vi egentligen kan räkna. Det är det han är ute efter. Inte just att det är 490 gånger. Och på ett annat ställe säger Jesus så här. Något liknande utan att någon frågar honom. Om din broder syndar så tillrättavisa honom. Om han ångrar sig så förlåt honom. Även om man syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka 7 gånger och säger ångra mig, så ska du förlåta honom. Alltså det är viktigt att någonting som blir fel måste hanteras. I församlingen eller mellan enskilda. Väldigt, väldigt viktigt. Och ibland hamnar man i det läget att någonting har hänt och det finns ingen vilja till omvändelse från den andra sidan. Då måste förlåtelse ges ändå. Ensidigt, det kan vi göra. Det går att avsluta saker från ena hållet. För Gud gjorde det i Kristus Jesus när han försonade hela världen med sig, oavsett om människor tar emot den förlåtelsen eller inte. Jesus är vårt föredöme, han bad, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Min hustru berättar, om du kan säga det ibland, att hon var med om det när hon var yngre, att i ett sammanhang då hon verkade så var det en pastor som började styra henne. Och när hon inte lydde så frös han ut henne. Så hon fick helt enkelt inte vara med och tjäna. Hon hade inte syndat. Hon hade inte gjort någonting. Hon var bara olydig. Ville inte böja sig för alla krav han kom på. Och då dög hon inte. Då fick hon inte vara med. Och det här har hon berättat om i flera sammanhang. Därför kan jag säga det här också. Att hon kände att det här gjorde henne bitter. Men hon kom till en punkt då hon var tvungen att förlåta ensidigt. Det gick inte att prata med honom. Men hon fick bestämma sig inför Gud. Jag måste förlåta. Jag måste göra det, annars dör jag på insidan. En god vän jag har som skulle bli äldstebroder. Och under den här prövningsprocessen man ska ha innan man avskiljer en ny församlingsledare, så kom en annan som hade fått en uppenbarelse från Gud och säger: broder, har du förlåtit din mamma? Och det fanns en gammal historia av missbruk och grejer i familjen som gjorde att den här äldstebrodern var väldigt sårad och skadad av sin uppväxt. Men det var en väldigt befogad fråga. Har du förlåtit det som den och den har gjort mot dig? Du kan inte ha oförsonlighet och bitterhet kvar i ditt liv om du ska gå in i den här uppgiften. Det är viktigt. Vi behöver förlåta. Och då kommer vi till huvudpunkten. Min nästa punkt på skärmen där. Förlåtelsens kraft och oförsonlighetens makt. Allt det här handlar om förlåtelse. Hur vi hanterar synd och hur vi hanterar förlåtelse av synd. Och mitt i detta, och det är det som är så fascinerande, så flikar Jesus in tre uttalanden som inte verkar ha ett dugg med saken att göra. Han säger, amen säger er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vad har det med det här att göra? Ja, det kommer vi till. Det andra han säger, vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något var den är, ska de få det av min fader i himlen. Och det tredje han säger, till att två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Tre saker som inte ytligt sett verkar ha alls med förlåtelse och upprättelse att göra. Men det har det. Man kan säga att de här tre sakerna som Jesus tar upp, det är löften eller konsekvenser av antingen förlåtelse eller oförsonlighet. Om vi har det i församlingen i våra egna liv. Okej. Vi tittar på dem i turordning. För det första. Jesus talar här om att binda och lösa. Nu är det så att på Jesu tid så använde de skriftlärda, de som kunde gamla testamentet, använde just detta uttryck för att tala om vad som var förbjudet eller tillåtet. Vissa företeelser fick inte förekomma Guds församling och andra saker var okej. Vad som är tillåtet eller förbjudet. Och Jesus tillämpar det här, då använder han det i andra sammanhang om hur apostlarna eller församlingen då, andra församlingsledare, ska dra upp gränser för vad som är förenligt med Guds liv. Ett liv i kristen bekännelse, i Guds församling. Och sammanhanget här visar oss att det kan tolkas som att den som försyndar sig och avfaller från tron och inte vill omvända sig och ta emot förlåtelse trots flera försök till tillrättavisning måste ställas utanför församlingen. Det är Jesus, det är han som säger det här. Men han använder det också på det sättet att han kopplar det direkt till förlåtelse av personlig synd. Han säger i Johannes 20:23, om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna, men om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Vad är Jesus ute efter? Jo, i klartext så här. När någonting händer i församlingen eller mellan kristna syskon, offentligt eller enskilt, om det inte klaras upp och förlåtelse får ges och tas emot, då verkar det bindande på människor, relationer, församlingar. Det separerar också människor från varandra och den församlingsgemenskap de ska ha. De kan finnas kvar rent fysiskt, men det byggs in ett avstånd mellan dem som gör att gemenskapen är hotad och skadad. Men där detta är att binda. Men där synder offentligt eller enskilt klaras upp och förlåtelse ges och tas emot, det verkar det lösande på människor. Relationer och församlingar och smälter samman människor som tidigare varit separerade. Det talar Jesus om här. När vi gör upp sånt som ligger mellan varandra, då löser det saker. Och när vi gör det på jorden, då löser det sig också i himlen. Och det här är jätteviktigt. En hel församling eller en familj, ett äktenskap, detta kan, det kan bli bundet genom att det finns oförlåtna synder mellan människorna som ingår i sammanhanget. Men när vi får göra upp det här på jorden, då är det också någonting som lossnar i den himmelska världen. Alltså saker och ting blir tillgängligt för oss som vi inte kommer åt annars. Detta talar Jesus om här. Och det här är jätteviktigt att vi förstår. För när vi inte förlåter vår broder, då binder vi saker och ting. Men när vi förlåter, då löser vi. Vi sätter människor fria. Och vi verkar till att hålla ihop församlingen och inte separera. Det är viktigt. För det andra, som Jesus säger här, mitt i det här. Han ger ett alldeles speciellt löfte om bönesvar. Och det gäller när man har kommit överens om att be om något. Och Jesus använder det här i grekiska ett ord som har med symfoni att göra. Alltså man ber symfoniskt utan disharmoni. Det handlar om att harmonisera saker och ting. Det är nästan en musikalisk term som Jesus använder, va? Och jag tror inte jag går för långt när jag påstår att den harmonin som gör att Jesus kan lova bönesvar om vad som helst, den är omöjlig att uppnå om vi lever i oförsonlighet. Alltså vi behöver göra upp sånt med varandra som ligger emellan. Sen kan vi komma överens om att be om något, vad det än är. Och då säger Jesus, då ska de få det av min fader i himlen. Ser ni det? Då ska de få det. Han säger vad som helst, vad det än är. Vi har bett här om ett andligt genombrott i Kiladalen under en längre tid. Jag funderar på vad är det som håller tillbaka. Är det det här? Är det det att vi inte kan be tillsammans därför att det finns saker mellan oss som inte är uppklarat? Och även om vi rent fysiskt befinner oss i samma rum, är det något som stör harmonin? Jag kommer tillbaka till det. Det tredje, i samband med den här harmonin så talas om, så säger Jesus att det speciella löftet om bönesvar, det gäller på grund av att Jesus är närvarande. Där två eller tre är samlade i hans namn. Har ni sett det? I Bibeln, fadern svarar alltid ja på sin sons böner. Det finns inga böner som Jesus sänder upp till fadern som inte han får ja på. Har ni tänkt på det? Jesus avstod från allt, men när han bad om någonting så lyssnade fadern alltid. Och det är det här som är hemligheten till att du och jag får bönesvar. När vi är samlade i Jesu namn och fadern ser ner på sin församling, då är Jesus här. Och när vi ber då i den här harmonin utan att det ligger saker emellan oss, då ser fadern sin son och så säger han ja till bönen. Vad vi än ber om. Detta är det löfte som Jesus ger oss. Men om harmonin saknas därför att det finns synd i församlingen eller enskilda förehavanden mellan människor som inte uppklarar det, då kan vi inte åberopa det här på samma sätt. Om vi är samlade ytligt sett i Jesu namn, men vi inte har den här harmonin oss emellan därför att vi inte har gjort upp sånt som är ouppklarat, då ligger det här emellan oss. Och vi kan inte hänvisa på samma sätt till det här löftet. Jesus är här. Absolut, men löftet om bönsvar. Hur ska vi kunna be harmoni om vi känner agg mot varandra för sånt som har hänt? Eller någon har sagt eller gjort. Det går inte. Det är därför förlåtelse är alltid nödvändigt. Alltid. Som vi sett, oförsonlighet, det kan binda saker på jorden och himlen, hindra oss att få bönsvar och bildligt talat störa Jesu närvaro när vi samlas. Och förlåtelsens kraft, mina vänner, det är den största makten i universum därför att den utgår från Jesu död på Golgata kors. Och jag skulle kunna rabbla hur många exempel som helst på hur viktigt det är att sånt som ligger dolt får komma upp till ytan och göras upp. Jag lånade ut en bok till min faste som sitter där nere för inte så länge sedan. Och i början av den boken så finns det en berättelse om när den handlar om en speciell församling. Och allting var sönderslaget, verksamheten. Ingenting fungerade. Man började jobba och man började be. Men mitt under en gudstjänst så säger pastorn så här. Ja, jag känner inte, jag kan inte fortsätta predika. Det var en sån tryckt och mörk stämning och alltihopa så att han gav upp, lutade sig över talarstolen och började gråta. Och anden föll över dem och de var där i bön. Och helt plötsligt under en bönestund så rusar en av dem som jobbar i församlingen fram. Och bekänner bara helt spontant att han hade förskingrat pengar i kassan. tagit av kollekten. Och då skriver den här pastorn så här: detta var vårt första genombrott. Det var det första problemet av tusentals. Men detta var vårt första genombrott. Alltså att sånt som inte är uppgjort kommer fram. Och där börjar väl välsignelserna sen att flöda. Lyssna också vad Lewi Petrus skriver i sina memoarer. Jag läste det här om dagen. Jag kände jag ville citera det. Lewi Petrus, ni som är unga vet inte vem det är. Han var en av de banbrytande inom pingströrelsen i början på förra seklet när den bröt fram. Han var en människa, precis som du och jag, gjorde inte allting rätt. Men det fanns en del saker som han har skrivit som är intressant. Och då skriver han om någonting som hände för 112 år sedan. När han var ung. Under julferierna 1905 var jag sänd av skolan. Han gick på Betelseminariet och utbildade sig. Till baptistförsamlingarna i Kristianstad och Hässleholm. I den förstnämnda Kristianstad var KG Hane pastor. Jag predikade där första gången söndagen före jul på förmiddagen. Jag hämtade min text från berättelsen om Jesus vid 12 års åldern i templet. Och jag stannade inför att föräldrarna förlorat Jesus i resesällskapet. Ni känner igen den här berättelsen. Att de vände tillbaka utan honom och undrar var han har tagit vägen. Och då skriver Lewi Petrus: min förkunnelse formade sig till ett väckelsebudskap för de troende. Till de som haft många och starka anknytningar till Jesus. Men ändå tappat bort honom själv. Jag talade särskilt om vikten att finna honom genom att gå tillbaka till den plats där man förlorat honom. Av de många tusen möten jag haft är detta ett av dem jag aldrig kunnat glömma. Med detsamma jag slutat tala stapplade en gammal kvinna fram och gick upp på den nedre plattformen. Hon sa det så högt att vi som satt där hörde det. Broder Hane, jag har något att jag vill säga dig. Och broder Hane gick ner till henne och hon sa till honom så högt att vi hörde det. Broder Hane, förlåt mig. Jag har talat illa om dig, något som jag inte skulle ha gjort. Jag har inte haft någon anledning till det. Förlåt mig, jag tror att jag därmed varit ett hinder för Guds verk. Förlåt mig. Och så gick hon böjd och gråtande tillbaka till sin plats nere i kyrkan. Och när vi så övergick till en bönestund kom andra medlemmar fram till plattformen och begärde förbön. Och därmed hade en underbar väckelse börjat. Jag räknade aldrig dem vi bad för, men man skrev i tidningen att det var omkring ett par hundra som i våra möten i Kristianstad lämnade sig åt Gud. Församlingens medlemsantal ökade och vi hade en underbar tid. Ser ni här? Denna lilla enkla bekännelse om någon som hade förtalat någon annan i församlingen öppnade mötet för väckelsen. Och aposteln Paulus skriver: ha fördrag med varandra, förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och Jesus säger att det är så viktigt det här. Han säger i sin bergspredikan: om du bär fram din gåva till altaret, det gör inte vi längre. Men vi möts här för att bära fram vår lovprisning till Herren. Men om du bär fram din gåva och där kommer du ihåg att din broder har något emot dig. Det står inte här vems fel det är, ser ni det? Det står bara att man vet att det är någonting som stör relationen. Så lämna din gåva framför altaret. Gå först och försona dig med din broder och kom sen och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart medans du är med honom på vägen. Allt som finns som hindrar Guds välsignelse, gör upp det med varandra, säger Jesus. Vänta med att komma till mitt hus och bära fram offer. Om du vet att det finns någon broder som har något emot dig, gå först till honom eller henne och gör upp det. Kom sen och bär fram din gåva. Och Petrus, aposteln, varnar för att det här kan också förekomma i äktenskapet. Han säger så här, han tillrättavisar oss män. Lyssna ni, alla män här. Och ni män som tänker gifta er i framtiden. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlek. Visa dem aktning. Respektera era fruar alltså. Som medarvingar till livets nåd. Varför då? Så att era böner inte blir hindrade. Ser ni? Vi kan inte ha saker och till mellan oss. För då blir våra böner hindrade. Förlåtelsen är nödvändig. Och då kommer Jesus in på den här liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Och det Jesus vill säga är det här. Din synd och din skuld inför Herren som Jesus har burit är alltid ofantligt mycket större än dina medmänniskors skuld gentemot dig. Därför är förlåtelse alltid nödvändigt. Och Jesus berättar här en liknelse för att visa hur Guds rike fungerar på det här området. Och han låter dig och mig allihopa representeras av den här djupt skuldsatte tjänaren som var skyldig sin herre 10 000 talenter. Vad är en talent? Jo, det var 6 000 denarer. Vad är en denar? Jo, det var en dagslön för en arbetare på den här tiden. Så att det är 10 000 gånger 6 000 dagslöner. Detta är alltså otroligt mycket pengar. Va? Det är en ofantlig summa. Men han för sig för Herren. Så blir Herren djupt rörd av medkänsla och efterskänker hans skuld när han bad om det senare. Bönen är alltid viktig när man ska få sin skuld efterskänkt. Men när den nu skuldfria tjänaren träffar på en medtjänare som är skyldig honom 100 denarer. Och det var inte mycket. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Det är kanske en tredjedels årslön. Men en struntsumma jämfört med den skuld som Herren just hade efterskänkt. Då visar han inte den andra samma barmhärtighet som han själv har upplevt. Detta trots att hans skuld var enormt mycket större än den andres. Min poäng är den här. Att vi förlåter allt som andra har gjort mot oss i församlingen eller utanför är nödvändigt. Och det handlar inte om att vi ska förneka sånt som har hänt. Men dessa skulder som andra har gjort mot oss är alltid ofantligt mycket mindre än vad vi har gjort mot vår himmelske fader. Därför att den som har brutit mot ett bud har brutit mot alla. Och om du och jag skulle bli tvungna att ställa sig inför alla handlingar vi har gjort under hela våra liv. Och liksom gå igenom alla dem skulle vi inse. Min skuld är för stor för att bäras. Jesus har burit den på korset. Men så länge vi inte är villiga att förlåta dem som har förbrutit sig mot oss. Då har vi inte tagit till oss Jesu försoning för våra synder på rätt sätt. Och Jesus han går så långt här att han säger förlåtelse är nödvändigt därför att vår ovilja att förlåta andra gör att vår himmelske fader inte kan förlåta oss. Han säger rent ut, så ska också min himmelske fader göra med er om ni inte var en av hjärtat förlåter sin broder. Och det här är fruktansvärda ord. Jag vill inte läsa det här. Men Jesus säger det. Han säger i slutet också av sin bergspredikan. Han ska lära oss fader vår. Och då kommer vi in mitt i fader vår. Och säger han förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. För oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Men säger han faktiskt. Ty om ni förlåter människorna. Ett villkor. Deras överträdelser. Skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna. Ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Ser ni här. Den som ber fader vår. Måste förlåta de andra människorna. Och Jesus säger. Att det ska göras av hjärtat. Det är lätt att uttala ordet förlåt utan innehåll. Men här handlar det om att dra ett streck över det, glömma det och aldrig mer nämna det. Så gör Gud när han förlåter. Vi brukar säga att han kastar saker till en glömskans hav. När Jesus har burit våra synder på korset och dör bort, då är det som att då dör synden bort med honom. Och när Gud ser på oss, när vi tror på Jesus, så ser han inte våra synder längre. De är borta, även om vi är medvetna om dem. Och så ska vi se på andra människor, särskilt de i församlingen som har förbrutit sig mot oss. Vi behöver glömma och förlåta det som har varit. Och då ska vår himmelske fader också förlåta oss. Bröder och systrar, När vi kom hit förra året så mådde vi här i församlingen inte särskilt bra, det vet ni. Ni vet att det var en svår tid. Det har blivit bättre sedan dess, genom Guds nåd. Jag tror att ni alla ser det, vi är glada för det, men vi väntar fortfarande på det stora genombrottet. Och en fråga som har sysselsatt mig väldigt mycket, jag vet att det är andra som har funderat på det också, det är: vad för slags hinder kan det finnas i församlingen och i omgivningen här för det andliga genombrott vi har bett för och fortfarande ber för? Det finns i alla bygder historier kring församlingarna. Det finns en historia i församlingarna utanför. Och när man pratar om sånt här så brukar en del hänga upp sig väldigt mycket på hur det ser ut utanför här. Man kanske talar om att det finns gamla offerplatser eller det pågår ockultverksamheter. Det kan vara såna här saker som stör. Det kan ha en viss betydelse. Men jag tror, och jag har alltid trott det, att de stora bekymren ligger alltid i församlingarna. Gud vill alltid välsigna sitt folk. Han vill alltid komma med väckelse, förnyelse. Gud vill alltid göra detta innan Jesus kommer tillbaka. Men problemet, liksom att jag får kämpa med min gamla människa, så får vi kämpa med saker i församlingarna som kan ligga till hinder för vad Gud vill göra. För fienden behöver aldrig angripa oss öppet utifrån, om man kan paralysera oss inifrån. Och det här med förlåtelse och uppgörelse kommer in i bilden. Och nu är det så här. Jag pekar inte ut någon. Absolut inte. Jag talar generellt. Men jag vet av samtal jag har haft med många av er att det har varit väldigt, väldigt svårt här emellanåt. Ganska hårda ord har uttalats åt många håll. Och ni har varit arga på varandra ibland. Ni har sagt saker som ni säkert ångrar. Och jag är inte säker på att allt det där har gjorts upp som det borde ha gjorts. En del har bara sopats under mattan. Dessutom så har det komplicerats av att flera av er är släkt med varandra. Och det här gör att man känner sig inte fri på samma sätt som andra människor. Så frågan jag ställer mig utifrån vad vi har läst här, det är: har ni verkligen förlåtit varandra? Och har ni gjort det av hjärtat? Du behöver inte gå tillbaka och riva upp sånt som ligger under vad Jesus har gjort med sitt blod. Det är inte så jag menar. Men finns det saker mellan oss som inte är uppgjort? Och där inte ett verkligt förlåt som innebär att man glömmer det som har hänt och går vidare. Finns det saker som ligger som ett hinder för vad Gud vill göra? Och det kan också finnas sånt som ligger så långt bak i tiden att de människor som har varit inblandade inte längre är i livet och inte finns med här i gemenskapen. Också sånt behöver redas ut. Och det får vi göra enskilt då, inför Gud. Vi får be om förlåtelse och vi får bestämma oss för att förlåta dem som har förbrutit sig mot oss på det sättet. Varför är det här så viktigt? Jo, därför att oförsonlighet, mina vänner, det är ett gift som sprider sig i församlingskroppen och orsakar kallbrand och gör att en del lemmar dör. Och jag vill inte se det. Jag vill se här att församlingen här växer, blomstrar. Och vet ni vad? När det kommer in människor utanför som inte vet vad förlåtelse är. Vi behöver visa dem vägen till det. Och det handlar inte bara om att få en vertikal försoning. Det handlar också om en horisontell försoning. Därför att den som får möta Gud och få sin synd förlåten kan aldrig mer anklaga någon människa för saker som har hänt. Man kan ge förlåtelse, man vet den skuld som Jesus har förlåtit mig är alltid mycket större än det vad andra kan göra mot mig. Och det är här förlåtelsens kraft som behöver komma in i församlingen. Hur ska vi kunna ta emot 100 människor här som inte vet vad Bibelns förlåtelse är om inte vi vet vad det är för någonting? Mina vänner, låt oss försonas med varandra. Och känner vi att det finns saker som inte är uppgjort, låt oss ta det inför Gud och låt oss gå till den det gäller och göra upp det. så att detta får läggas till handlingarna och vara avslutat. Kanske är det någon som har lämnat församlingen och du känner, det är inte rent mellan oss. Gå dit. Gör upp det. Ta den i hand och säg, förlåt mig broder. Jag förgick mig. Och på det sättet får vi leva den förlåtelse som Jesus har vunnit för oss. Vi ska strax fira Herrens måltid. Vi tar en stund i bön först. Himmelske Fader, i Jesu namn, tack för förlåtelsens kraft. Tack Herre för vad du gjorde på Golgata kors, Herre Jesus. Hur du bar alla våra synder, våra sjukdomar. Men du är också den som kan hela relationen mellan människor. Åh, jag prisar dig Jesus. Och du vet vad vår församling Herre har gått igenom under många, många år som ligger bakom. Jag tackar dig för att du älskar din församling. Och du vill din församling väl. Herre, låt nu den verkliga försoningens och förlåtelsens kraft att manifesteras i vår gemenskap. Och jag ber dig, Fader, i Jesu namn, att det inte ska ligga några surdegar någonstans i hörnen och sprida något gift. Jag ber att allt som har varit ska få göras upp. Låt oss få sätta punkt här och glömma det som har varit, Jesus. Låt oss få försonas med varandra, Herre Jesus, liksom du har försonat oss med din himmelske Fader. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen.